Du lyssnar på Kristin från öarna av Elsie Rydsjö, uppläst av mig, Gunilla Leining. 1. Kristin rätade på ryggen och strök svetten ur pannan med sin krökta arm. Hon vände sig om och såg på sitt arbete och nickade för sig själv. Det var bra gjort. Annat kunde ingen säga. Det fanns inte någon av de unga kararna på Bergholmen som plöjde bättre än hon gjorde det. Fårorna i Ivar Svenssons lilla åkerlapp var visserligen korta, men de låg raka och jämna. Det är förstås om hon hade haft stora fält att gå framöver, sådana som de hade i lotsbonden Jan Perssons gård. Då visste man ju inte om hon skulle ha kunnat hålla fårorna så. Men nu hade hon inte det. En fattig skärkar som hennes far, han bröt inte mycket mark mellan stenarna. Hon lättade på huvudduken och knöt den lösare om pannan. Hösten hade kommit, men det var ännu blidväder och just idag var det mest som sommar. Hon kände hur svetten pålade mellan hennes bröst och på insidan av hennes ben. Vadmalskjolen var för tung och varm och tröjan över lintyget hade hon för länge sedan lagt av. Hon såg sig omkring. Men ingen fanns nära nog för att förarga sig över henne och hon drog också av sig huvudduken. De ljusa flätorna föll ner över hennes rygg och hon skakade på huvudet för att låta luften komma åt panna och nacke. Sen grep hon på nytt om de blanknötta handtagen till plogen. 4 fåror till så var också den här åkerlappen färdig. Hennes dragare vände på huvudet och såg på henne när hon daskade till med tömmarna över den knotiga ryggen. Mu, lät det förebrående. Ja, jag vet, gullhorna lilla, svarade Kristin urskuldande. Men det är som det är och vi måste bli färdiga här innan vi håller kväll. Både du och jag får gno på en stund till. Kon ruskade på huvudet, men började långsamt dra. Hon var van att gå för plogen. Annan dragare än hon mäktade Ivar Svensson inte bestå sig. Gullhorna fick dela familjens villkor och slita för födan. Häst var inte ens att tänka på för en fattig fiskare. Den första tunna skymningen började anas ut över sjön då Kristin äntligen lyfte oket av kossan och kliade henne i pannan mellan hornen. Tack för god hjälp du, sa hon. Men gullhorna svarade inte. Hon började bara självmant lunka längs dikesrenen tillbaka till det väderbitna lilla fähus som var hennes hem. Kristin skakade på huvudet när hon stod kvar och såg efter henne. Det var snart mjölkdags och den stackars kon visste det. Inte för att hon kunde ge så mycket mjölk, när hon dessutom skulle arbeta som dragare, men det kunde inte hjälpas. Plöjningen var viktigare. Och det var nästan som om gullhorna själv kände sig mer som häst än som ko. Hon böjde ner huvudet och nafsade till sig en munfull gräs här och en där, medan hon sakta vandrade längs dikesrenen mot hemmet. Kristin blev stående och strök händerna mot sin grova kjol, upp och ner över höfterna. Fingrarna kändes stela efter det hårda greppet om plogens handtag, men de skulle snart mjukna igen. Och det var inga frökenfingrar hon hade. Det var rejäla nävar med hårda valkar i. Seniga händer som i flera år redan hade tagit fatt i det arbete som krävdes av dem. Hon tittade på dem och gjorde en grimas. Om de någonsin skulle bli riktigt rena igen. I grov hud och självsprickor bet smutsen fast och höll sig kvar. Nå, hon kunde erbjuda sig att ta hand om tvätten nästa gång det var dags. Modern kunde också behöva hennes hjälp. Och askluten skulle nog bita på lorten. Hon lät plogen stå kvar vid sista fåran och gick upp för den branta och steniga slänten. Upp till de högsta klipporna där den bästa utsikten var. Det blåste en vind från öster, men det var ingen hård vind. Den strök bara lätt över hennes heta ansikte och svepte lite med den grova kjolen. Det var skönt att stå här uppe och se ut över vattnet. Här skymdes inte sikten ut över Ålands hav. Grannön böjde av mot söder och bara några tallar och granar taggade horisonten. Här uppifrån kunde man se en båt nalkas från långt håll. Främlingar kom sällan. De flesta seglarna var från Bergholmen och hon kände dem väl och visste vem som satt vid rodret. Men just nu syntes ingen. Vare sig främlingar.